Det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Tänk dig en helt vanlig arbetargrabb, jobba industri, jobba lager. Carl Mikael Frennesen, 20 år, hade hela livet framför sig. Men sen, polisen slår in dörren och stormar lägenheten. Hos killen, som på ytan ser ut som en helt vanlig svensson, hittar de en knarkjumma med partydroger till den svenska rave-scenen till ett värde på runt 800 000 kronor. Totalt 17 personer blev åtalade i nätverket runt Carl Mikael. Hans mamma svimmade nästan under häktningsförhandlingen. Han, som aldrig tidigare röstes inne, dömdes till 6 års fängelse. Det här är Carl Mikaels berättelse om livet som ravelangare, liten spar på Kumla och resan tillbaka utanför murarna.
1800 ecstasy tabletter kanske och ett par hektar amfetamin. Jag tar min hamburgare, går in på cellen och sätter mig. Och precis när jag ska skära i den här så är det någon som bankar på dörren. Så det låter som att den ska slås in. Och jag blir skiträdd. Liksom, vad gör jag? Vem är det? Och det enda jag gör är att ta en gaffel i min hand som ett vapen. Och då fylls liksom det här dörrhålet av en bjässe.
Ursäkta, det är så rörigt
i bilen. Ja, det är ingen var faktiskt. Det känns som hemma.
Om du säger ditt namn.
Carl Mikael Frennesen.
Yes.
Vi sitter i min gamla Ford i ett parkeringsgarage i centrala Malmö. Från början var planen att vi skulle sitta i ett tyst, mysigt café. Men det här samtalet gör att folks öron blir lite väl stora.
Det kan också vara gött så här om man ska prata sådana här saker att man inte sitter folk och tjuvlyssnar.
Ja, liksom. Ja, folk är ju väldigt, väldigt intresserade av sånt som man tar att göra med.
Vem är du?
Oj, den svåra frågan nu.
Carl Mikael är uppvuxen på landet på Bjärehalvön. Även kallat nordvästra Skånes pärla. Tänk typ årets första nypotatis, sanddynor och tennis. Han hade jobb, betalade skatt och ja, var en helt vanlig, ung, duktig samhällsmedborgare.
En pyttelite måla. Flyttade från Bjäre när jag var 20, då flyttade till Landskrona. Där jag träffade en tjej och fick ett jobb.
Vad jobbade du med?
Då var det ju ett vanligt industrijobb. Jag var en runda på en flytt- och montagefirma och sen greps jag.
Carl Mikael hade levt ett dubbelliv. Vid sidan av jobbet och den lugna ytan lockade vad han beskriver som fel typ av folk, gränslöshet. Han gick från Svenssons liv till att i smyg, bakom ryggen på arbetskollegor och familj, bli rave-langare.
Jag har alltid varit sån som är liksom precis på gränsen för vad som är okej. Jag provar nya saker och jag kom dessutom då i kontakt med narkotika. Det var liksom i hela den här rave-kulturen då som blommade upp. Och så höll jag på mycket med musik och därför kom jag liksom in i den världen också. Mm. Av lite olika skäl så kom jag liksom i kontakt med folk som ville ha droger och folk som ville bli av med droger. Och som 20-åring liksom med så här snabba pengar och sånt så blev det liksom bara ett hjul som bara rullade på jättefort.
Carl Mikael sålde droger till de flesta stora ravefesterna i Sverige mellan år 2000 till 2004. Och han dealade även med kunder i andra länder. Han trodde att han var smart. Att han, Carl Mikael, till skillnad från alla andra kriminella, hade hittat nyckeln till att leva ett flott liv utan att åka fast.
Jag tyckte ju själv att jag skötte det jätteproffsigt och bra. Så jag hade ett par stora kunder så att säga som jag då hade valt ut och som bodde i Norge och i Sverige och någon i Danmark. Mm. Så jag stålde ganska stora mängder till ganska få kunder. Men och trodde som sagt att det var vattenfast liksom, eller vattentätt.
Vi det alla tror den här podden att man har kommit på det liksom. Jag precis, kommer inte åka.
Precis. Och som sagt som ung kille där med liksom mycket pengar och en del droger och mycket fest och så blev det ju liksom inga. Det höll ju inte så länge. Det höll tills jag var 23.
23 år och fast. Carl Mikes liv som ravelangare med fester och snabba pengar fick ett abrupt slut. En vän till honom, som också var kollega i narkotikaaffärerna, hade precis varit hemma hos Carl Mikael och tagit sin del av drogerna för vidare försäljning.
Och för första gången någonsin så hade jag gjort det man inte får göra. Man tar hem alla droger till sitt hem. Mm. Där förvarades jag ute egentligen. Men jag hade väldigt bråttom den här dagen, så jag åkte och hämtade alltihopa, plockade ut det han skulle ha. Han kom och hämtade och så hade de spanat honom. Så de knackade väl och jag knackade på. De slog in dörren då när han hade gått. Så det var ju lite olycklig timing.
Ja, dålig timing är nog det minsta man kan säga. I Carl Mikes lägenhet hittade polisen mängder av tabletter, pulver och haschkakor. En riktig fullträff för polisens narkotikarotel.
Det var ju något kilo hasch. 1800 ecstasy-tabletter kanske och ett par hektar amfetamin.
Jag läser ur domen. Carl Mikael beskrivs som en stor leverantör av narkotika. Totalt är det 17 åtalade i härvan. Förutom ecstasy, hash och amfetamin hittade polisen även kokain, LSD och såna där knarksvampar. Men vid den här tiden, år 2004, var det speciellt den stora mängden ecstasy som var spikad i kistan för Carl Mikael.
Och framförallt ecstasy som då var ny drog och klassades jättehögt. Så det var ju det som gav det långa straffet. Så jag tror att det sammanlagda straffvärdet räknade de ihop att det var 18 år.
Oj.
Carl Mikael tog till arresten i Helsingborg där han fick spendera en helg i fyllecell innan det var dags för häktningsförhandling.
Det var en fredag vet jag. Det var julhelgen. Vi skulle på fest, jag och min flickvän och ja, några vänner. Men, och då hade jag fulla restriktioner också. Alltså ingen tv, ingen radio, ingen tidning. Och inte kunna kommunicera liksom då med någon mer än de som man inte ville kommunicera med.
Plitarna?
Ja, polisen egentligen. Ja, plitarna hade jag liksom ingen. Men de öppnar och de låser. Mm. Det är inte så mycket så här socialt umgänge med någon.
Men var det första gången du var inlåst?
Ja.
Mm. Hur var det då, den omställningen?
I arresten så var man väl i chock tror jag liksom där den helgen. Man visste ju inte riktigt vad som hade hänt och vad som skulle hända. Man förstod inte så mycket. Så då jag tror jag sov nästan hela den helgen genom arresten. Mm. Det var något fyllo som stod och pissade i cellen bredvid vet jag.
Så att det var över julhelgen där? Skulle du, din familj och sådär, de måste ju undrat vart du
ja,
var vägen.
Jag skulle ju träffa min flickvän där på kvällen. Hon var en av få som visste att jag höll på. Det var inte så många som gjorde det. Så jag tror att hon ringde till min mamma redan samma kväll och sa att det hade nog hänt någonting. Mm. Och sen vet jag att förhörsledaren frågade på söndagen om han skulle ringa någon. Mm. Och då sa jag givetvis att jag måste ringa min mamma. Och det har liksom genomgående varit det jobbiga där med familjen. Mm. Så min mamma var med på häktningsförhandlingen. Satt på åhörarbänken liksom. Ganska jobbigt givetvis när åklagaren då säger att jag hade sammanlagda straffvärdet 18 år. Min mamma hon bara ha.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag hörde hur hon liksom... Hon drog efter luft eller någonting. Jag kom ihåg det ganska väl. Och att hon då sen sa så här att ja, men vi har ju straffrabatt så att jag kommer att yrka på 8 år.
Shit. Men vilken grej. Och var du liksom så här, var det många som trodde att du var en vanlig liksom svenssonkille och sen plötsligt?
Jag var ju en vanlig svenssonkille egentligen. Jag umgicks ju inte med kriminella. Eller jag hade liksom inga kriminella. Jag hade ju ett vanligt jobb. Och, ett ganska dåligt betalt jobb som jag skötte väldigt väl. Och, så det började ju liksom bara som en kul sak vid sidan om. Och sen så eskalerade ju det här. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror det var liksom droger för 800 000 som liksom då konfiskerades på olika håll.
Fick du... jag tänker att de här drogerna måste ju ha tillhört någon. Blev folk sura?
Jag gjorde aldrig så att jag handlade på krita. Så det som försvann, det var ju egentligen mina pengar som jag hade tjänat. Och investerat i något nytt. Så det fanns ju inte så mycket pengar kvar liksom när jag kom ut då. Det fanns, jag kommer inte ihåg, 30 000 eller något. Så ja, det var som sagt lite taskig tajming det här.
Långsamt, riktigt långsamt började allvaret gå upp för Carl Michael. Men precis som i en bra thriller lägger inte förhörsledarna fram alla korten på bordet med en gång.
Ja, precis. Jag visste inte hur allvarligt, för att man la inte fram bevisen som man hade hittat. Alla på en gång, att man gjorde det här i etapper. Och man började med en massa små saker då som... Ja, en massa trams liksom. Någon haschbit man hade hittat någonstans. Så det här som jag visste då att min kollega eller min kompis hade åkt fast med. Men i 6 månader så höll man liksom inne med att man hade hittat det som verkligen då, gav det långa straffet.
Så du trodde kanske att du skulle komma undan med
det? Eller? Det fanns ju liksom ett hopp, gjorde det. I 6 månader. Jag tyckte det var skittaskigt. Men det fanns kanske en anledning till det där.
6 års fängelse blev domen. Efter 9 månader isolerad på häktet blev det dags för Carl Michael att träffa medfångar. Först på något som heter något så trevligt och mysigt som gemenskapsavdelningen. Även kallat gemet.
I varje fall så spelade vi volleyboll där. Man hade en volleybollplan inne i häktet. Så jag spelade och får som jävulsk träningsverk. Så jag kunde verkligen inte lämna. Jag kunde inte lämna cellen dagen efter. Då hade jag liksom legat i 9 månader. Och även om jag tränade och gick och så här så... det kommer jag ihåg.
Men även om det låter gemytligt med volleyboll och träningsverk, var det inte så han kände när han först kom dit. Att sitta isolerad i 9 månader, utan mänsklig kontakt, mer än polisens förhör, och utan kontakt med omvärlden, ja, det kan knäcka den starkaste. Det tog på Carl Michael att gå från isolering till att plötsligt vara omringad av människor.
Och det var första gången jag träffade folk liksom, på 9 månader. Jättemärkligt.
Hur kändes det?
Överväldigande liksom. Samtidigt som man då kanske inte riktigt... Jag var ju 24, hade jag fyllt och liksom... Vad är det här för typer? Liksom, vad snackar de om? Och vad fan kanske de slår ihjäl mig?
Men värre skulle det bli. Efter 3 veckor på gemet skickades Carl Michael för utredning på Kumla. Det är dit som typ alla som döms till ett längre fängelsestraff först skickas för att utredas för var de ska sitta av resten av sitt fängelsestraff. Kumla brukar beskrivas som Sveriges hårdaste fängelse. Här sitter allt från gängledare till mördare. Och Carl Michael, 24 år, som aldrig satt sin fot i ett fängelse.
Det var ju jätteläskigt. Jag kommer ihåg när man kom körande i den här 9-manna-bussen, man ser den här, då var den ju orange, den här muren. Man bara, Kumla? Fan, jag ska inte vara här. samtidigt som det var väldigt skönt att komma ut ur häktestiden. För att den var ju jättejobbig. Att sitta isolerad liksom, i 9 månader, det var ju ganska jobbigt faktiskt. Så det var väldigt blandade känslor liksom, man åkte till Kumla med. För den här utredningen då, som var ett skämt egentligen.
Vad är det de frågar eller gör?
Man fick prata med dels med då en kriminalvårdsinspektör lite om vem man var i princip. Och sen fick man tala med, jag tror att det var en kurator. Egentligen tror jag mest för att se om man var suicidal. Liksom. Det var egentligen det enda de frågade.
Efter 4 veckors utredning kom kriminalvården fram till det här.
Frännesen har god hygien och lagar mycket mat och är rymningsbenägen.
Oj.
Och därför får han bara sitta på Hall, Kumla och Tidaholm.
Oj då. Gissar att du inte hade sagt till dem att jag tänker rymma?
Nej, och till saken hörde att jag faktiskt hade haft chansen att rymma under rättegångsdagarna då, när man gjorde en massa fel, så att jag faktiskt hade kunnat bara lämna bilen. Så däremot satte jag mig givetvis, inte att jag hade god hygien och laga mycket mat, men det tyckte jag liksom var ganska självklart och kanske inte jätteviktigt för var jag skulle sitta. Men då var det så att har man mer än 6 år så är man rymningsbenägen per automatik.
Aha.
Det här är sista avsnittet för säsongen. Men Utanför murarna är tillbaka snart med fler avsnitt. Om du får värsta abstinensen vill jag tipsa om vår syskonpodd Bakom galler. Asgrym. Premiär 15 april. Men du kan redan nu höra en teaser hos Podme. Bakom galler har träffat Tony Ledel som just nu sitter inne för mord.
Jag bara ser den här mannen i ögonen innan han stannar upp. Och sen börjar han gå baklänges. Och vi ser varandra lika närma som du och jag nu. Så närma igen. Det är helt otroligt att någon är skjuten på gården. Och att jag har gjort det, det är svårt att förstå.
Lyssna på tisen. Nu tillbaka till ravelangaren Carl Michael.
Och jag kunde ju inte skriva under det här. Så det lät jag liksom bli. Men jag hamnade på Tidaholm så småningom i vilket fall. Eftersom att det var närmast hem.
Men hur var det alltså, att träffa... Jag tyckte det var jätteläskigt. Alltså, om man kommer till Kumla och det är en massa mördare och man vet inte vem som är vem. Liksom. Och vilka som är farliga och så.
Nej, jag kommer ihåg när jag kom dit. Man får ju sina kläder, då, kriminalvårdskläder, i en säck. En röd sån här säck som man kan lägga på ryggen. Och jag kommer ihåg när jag går första gången genom korridoren då, till min cell som är allra längst ner såklart. Och passerar dagrummet och matsalen. Där sitter folk. Man, vad fan är detta liksom? Så jag kommer ihåg att jag sa hej. Och Micke. Och sen så bara in på cellen. Jag kom dit ganska sent på eftermiddagen. Jag satt på cellen tills det blev mat. Så då går jag ut. Jag kommer ihåg det jätteväl. Det är hamburgare till kvällsmat. Jag tar min hamburgare, går in på cellen och sätter mig. Och precis när jag ska skära i den här så är det någon som bankar på dörren. Så det låter som att den ska slås in. Och jag blir skiträdd. Liksom, vad gör jag? Vem är det? Så det enda jag gör är att ta en gaffel i min hand som ett vapen. Och så jag kom in. Och då fylls liksom det här dörrhålet av en bjässe. Som säger så bara... Du ser lite tanig ut. Ska du ha min hamburgare också? Jo, det är sant. Och det på något sätt satte liksom standarden för den här fängelsevistelsen. Det var väldigt omhändertagande.
För att du var så pass ung då?
För att jag var ung, ja. Det var mycket alltså, av de äldre då som liksom varnade en för... Gör inte om det här. Bli inte som mig. Och lärde liksom den här kodexen då som kanske fanns eller finns in på kåken om vad man får och vad man inte får. Så det var liksom som ett mentorskap nästan. Både där och då senare när jag kom till Tidaholm.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Det var gulligt ändå liksom, att de äldre kriminella lite så här tar det under ja, sina armar.
Och det var mycket så här, jag kommer ihåg en man faktiskt från Göteborg som hade gjort 4 10-årsvolter på rad.
Oj.
Jättegod gubbe. Och han var verkligen så här, gör inte som mig. Gör inte som mig. Så ja, det var väldigt mycket mentorskap liksom. Ja. Så det var man väl inte riktigt beredd på heller, att det skulle vara så omhändertagande.
Vad var det för kodex som lärde dig då?
Nej, men hur man så att man inte liksom ringer på efter en vakt på nattetid eller efter inlåsning.
Varför ska man inte göra det?
Nej, om det då finns folk som roar sig med liksom något som de inte får göra, så vill de inte ha en personal springandes liksom i korridoren.
Mm.
Och det var också det första någon sa till mig när jag kom till Tidaholm, att ring inte på efter inlåsning. Nej, så här, man ska, om man blir skitnödig, ja. Jag får skita i papperskorgen. Jaha. Så här, då var min granne då, som sa detta. Därför tänker jag låta bli. Då får man väl gå och göra det innan inlåsningen.
Ja.
Och sen blev han magsjuk den här natten. Så han fick sitta på sin papperskorg den här natten. Så, det var ju en lite rolig grej.
Blir du något bråk någon gång?
Ja, det är klart att det är bråk inne på anstalterna. Nu satt jag på Kumla, Tidaholm framförallt den längsta tiden. Många som sitter på de anstalterna har ju väldigt långa straff. Och det betyder också att de vill ha det ganska lugnt. Så på det stora hela var det ganska lugnt större delen av tiden. Mycket äldre folk, inte så mycket så här ungtuppar som skulle flasha.
Sig.
Men när det väl hände någonting så var det ju väldigt ganska våldsamt ju. Så det var ju en del incidenter då som hände under tiden som jag satt. Jag var inte själv inblandad i någonting.
Är någon särskild du kommer ihåg extra?
Ja, det är det. Men ja, det finns ju en del gängkonstellationer givetvis. Och det blir ju aldrig bra när för många av samma gäng hamnar på samma ställe. Och det då finns ett annat gäng också representerat. Så ja, det var ett par sådana incidenter som var ganska obehagliga.
Var det folk som kom till skada?
Ja, det var det ju. Det händer ju att folk då på något sätt skaffar sig vapen av olika slag. Det var ganska obehagligt vid ett par tillfällen. Men som sagt, man behöver inte beblanda sig med det här heller. Liksom, om man då håller sig utanför det här med gäng framförallt, så kan man liksom hålla sig undan det här.
Med hjälp av äldre kriminella som vänligt men bestämt sagt till honom att åker han in igen så åker han på stryk. Ja, så muckade Carl Michael år 2009. Då hade han suttit av 2/3 av straffet 4 år och skulle få chansen utanför murarna genom ett så kallat utslussningshem. Men något som många jag träffar i den här podden vittnar om, det är att det inte alltid är ett jippie-jay, jag är fri moment. Många år i fängelset sätter sina spår.
Det var klart jätteläskigt att komma ut. Det finns något som kallas muckasjuka, eller mucksjuk. Som jag inte förstod överhuvudtaget liksom, vad man pratade om. Förrän jag fick papper på att nu ska du lämna anstalten om 3 månader. Och det var jättejobbigt.
Men mucksjuka alltså?
Ja.
Vad definierar den? Vad är det man känner då inom?
Oro, rädsla och förväntan. Liksom i någon konstig blandning. Det var som abstinens, det var som att vara nervös och rädd och samtidigt som man var väldigt spänd liksom, och på det här som man var utan. Men det kommer jag ihåg, det var 3 månader som var väldigt jobbiga.
Ja, för innan har man kanske bara accepterat det. Nu ska jag vara här ett jävla tag liksom.
Ja, dels det och dels har man ju där inne skaffat sig liksom sitt liv, sin vardag, sina relationer. Och där inne är man ju väldigt trygg. Man äter, jobbar, pluggar, tränar och sover. Rutiner. Så där inne är man ju väldigt trygg i sin vardag. Och när man då liksom ska släppas ut i resten av världen så blir man ju såklart väldigt osäker. Så det är en del av den här muckarsjukan, att man är rädd och osäker. Mm.
Till slut kom Carl Michael över den akuta muckarsjukan, hittade en lägenhet i Landskrona, och Carl Michaels mamma hade hjälpt honom att varje månad under fängelsetiden betala in A-kassan i tid. Så medan han sökte jobb slapp han den ekonomiska paniken av att stå nymuckad utan arbete. Nu var han dessutom van från fängelsetiden att leva på en tight budget.
Även om jag hade varit van vid att ha väldigt mycket pengar, så hade jag också nu vant mig vid att leva på 410 kronor i veckan inne på anstalten. Så ekonomiskt såg det bra ut. Det såg bra ut med att jag inte hade några skulder, inga kriminella kontakter, inga kriminella vänner som jag skulle gå tillbaks till. Så det var ju på det sättet ganska smidigt. Men det fanns ju liksom den här biten att man själv skulle komma in i samhället och liksom bli trygg i samhället.
Det finns en sak som Carl Michael inte riktigt hade räknat med. Något hans äldre fängelsekompisar hade varnat honom för. Spåren av fängelset sitter kvar utanför murarna. Först som nästan ett akut tillstånd. Sen som något som sitter i ryggmärgen för livet.
Ganska lång tid så kände man sig uttittad. Som att de vet att jag har suttit inne. Liksom. Det syns det så här väl.
Alla stirrar på henne.
Ja, man blir lite paranoid i början. För att man givetvis då har en dålig självkänsla i det här samhället. Och så det kommer jag ihåg. Att första gången jag var på ett köpcenter så var det skitjobbigt. Jag tänkte, fan, vad tittar på mig. Dessutom så gick larmet då när jag hade varit inne på stadion. För första gången på 4,5 år så går larmet. För att skorna jag har köpt på anstalten då har samma larmsystem då. Så där var jag ju jättehemskt. Jag fick ju dödsångest. Jag bara, fan, vad tror de här stulet? Ja, nu vet de att jag har suttit inne. Och... Så det var en sån här grej att man ganska länge liksom kände sig utanför. Liksom.
Men idag har det gått 12 år sedan Carl Michael Frennesen muckade. Resan har inte alltid varit lätt. Några flickvänners föräldrar har inte direkt gillat att deras dotter dragit hem en man som suttit på Kumla och Tidaholm. Men nu har han hittat kärleken, en sambo. Och de har nyligen flyttat till...
Bromölla,
det låter väldigt gulligt.
Ja, jag har alltid sagt så innan att hur fan kan man bo i Bromölla? Liksom, det finns ju ingenting. Men det är en ganska fin liten arbetarstad, by. Väldigt lugnt om man då jämför med Helsingborg kommun som vi kommer ifrån. Det är ett annat tempo. Det är inte lika mycket hybris liksom, i människor. Och inte lika mycket stök och bråk. Liksom. Det är väldigt lugnt.
Men det kanske är precis vad du behöver.
Ja, det är jätteskönt det där. Jätteskönt. Både jag och min sambo är liksom hemmamänniskor och vill ha det. Rent och snyggt och lugnt och tryggt. Liksom. Så det var en bra flytt.
Ditt liv idag då? Du sa att du skulle få nytt jobb nästa vecka, eller?
Ja, jag har varit arbetslös i ett år nästan. Mm. I kölvattnet liksom av corona. Jobb. Det har varit liksom ett abor under ett år. Jag är ganska rastlös av mig egentligen. Och inte har någonting att göra. Liksom inte ha den här rutinen. Inte ha den här bekräftelsen som något jobb också är. Mm. Det har varit ganska jobbigt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men som sagt, jag börjar ett nytt jobb på måndag.
Både jobb och sambo och liksom Bromölla. Men det kan gått bra.
Det har väl gått ganska bra, ja. Och har ju liksom blivit en del i det här samhället igen. Däremot ser man ju det, jag kan ju se på någon om de har suttit inne, det kan man ju liksom se i ögonen på folk.
De bara vet liksom.
Ja, ja faktiskt, det tror jag alla som har suttit en längre tid kan intyga. Så det är nog snarare så att man vet om man umgås med nytt folk så kan man ganska lätt sondera vem som faktiskt också har liksom suttit inne.
Att man bara nickar till varandra då?
Nej, det är nog mer att man bara ser det. Och sen om det då har getts tillfälle så vet jag att jag någon gång bara frågat så bara, var satt du någonstans? Och fått som svar här på hallen i Norrköping eller vad som helst.
Ja. Vad sjukt. Det är som en liten hemlig klubb.
Ja, lite grann så.
Så, första tiden utanför murarna, muckasjuka, Carl Michael var obekväm i sitt eget skinn. Sen kommer en livslång erfarenhet av att vara en av dem som suttit inne. En annan sak som han tror kommer sitta kvar resten av livet är snutreflexen. Där han, vare sig han vill eller inte, håller koll på poliser och möjliga civilspanare.
Snut.
Ja, det där är tyvärr en sån här skada som man har, att jag alltid tittar på nummerplåtarna på en bil och memorera liksom de här. Och det är fortfarande så, ser man en polis så får man ju liksom en obehagskänsla då, även om man inte har gjort någonting olagligt då på väldigt lång tid. Så det är nog också en sån här sak som man aldrig blir av med, liksom där med att titta efter poliser. Och vad fan, jag skiter ju om det här är poliser överallt, men man har liksom det på något sätt i sig.
Är det också så att du sätter att du har koll på dörrar och sånt där?
Så är det ju generellt faktiskt med män, inte bara för detta kriminella. Men det är ju väldigt ofta så att om jag går ut med min sambo så sätter jag ju henne så att hon har ryggen mot ingången så att jag kan se. Så är det nog alltid.
Har ni några barn?
Vi har inga barn.
Nej, vad skönt för er.
Ja, i nuläget så det är valt att inte skada.
När vi sitter här i min Ford i ett garage och pratar om brottet, fängelsetiden och tiden utanför murarna ger Carl Michael ett avslappnat intryck. Lite som att det bara var något som hände. Men hans dubbelliv som vanlig arbetarkille versus kriminell ravelangare, ja, det har haft sitt pris.
Men det här också, alltså med att ha ett dubbelliv, du måste ju behövt ljuga för väldigt många då.
Ja, givetvis, och framförallt för min familj som då var boendes i Ängelholm i princip. Och en del av mina vänner visste ju inte om det här heller. Mina närmsta vänner visste om det. Mina två, tre närmsta vänner kanske. Och då min dåvarande flickvän. Kanske inte riktigt i vilken utsträckning. Eller i vilka mängder det handlade om. Men jo, såklart. Och givetvis familjen då. Min mamma och mina två systrar.
Hur tog de det här? Alltså?
Ja, det vet ju inte jag riktigt. Men givetvis som mamma är det ju inte, vad man vill liksom. Men min och min mammas relation, den växte nog sig starkare under den här tiden. Hon var uppe och besökte mig väldigt ofta. Man skriver mycket brev och man pratar en del i telefon. Och man fick nog upp kontakten mer där än jag faktiskt då hade haft innan jag greps. Kanske just för att jag behövde liksom ljuga och undanhålla saker innan. Och min minsta lilla syster var väl, jag tror inte hon var mer än 11 kanske. Och det kommer jag ihåg, det var ju såklart ganska jobbigt att hennes storebror då, liksom faktiskt visade sig vara något helt annat än hon trodde. Men på det hela taget, så här efterhand, så har ju liksom relationen med familjen fördjupats efter en sån här sak. Man går ju igenom ett trauma tillsammans.
Har du något dåligt samvete?
Det kommer man ju alltid ha. För det här jag sa med ens familj framförallt. Och det är ju också anledningen till att man inte gör om samma misstag. Jag skulle inte kunna liksom göra så mot min familj igen.
Nej.
Så det dåliga samvetet kommer man nog alltid att ha. Det man får göra är att försöka vända det till något positivt.
Men är det några relationer då som försvann?
Oh. Ja, jag tror om man tittade i min telefonbok då i den här polisutredningen så var det väl 600 nummer. Mm. Och när jag kom ut tror jag att jag hade 20 kvar liksom, som jag fortfarande kunde använda. Då var det vänner och familj. Så det sållades ju bort ganska tydligt liksom vem som var din vän och vem som var något helt annat.
Du bara har det för...
För att det fanns pengar och droger liksom och för att, ja... Det var lite roligt. Så det sållades ju väldigt mycket där i kompislistan. Men det var också en sån sak som de här vännerna jag har kvar och de vännerna som då ställde upp för en. Den vänskapen är givetvis väldigt stark idag. Man känner nästan att man står lite grann i skuld till de här människorna. Eller, ja, emotionell skuld liksom för att... Det var folk som ställde upp väldigt mycket för dem.
Grymt. Vad är det för jävla bil som låter? Vad håller de på med? Det är någon som har hål i avgasröret.
Ja, det lät faktiskt så.
Carl Mikael har också en teori eller ett synsätt som hjälper honom att navigera utanför murarna. Om hur han ska hantera folk som reagerar på hans CV som fångar på Kumla och Tidaholm. Det handlar om allt, att han inte får jobb, lägenhet eller blir bjuden hem till folks föräldrar. Och mer subtilt, de som inte säger något, men som slutar heja eller höra av sig. Han, Svensson-killen, kommer för vissa alltid, trots att han avtjänar sig straff och det gått 12 år sedan han muckade, vara killen som dömde sig 6 års fängelse för att ha varit en av de stora leverantörerna av narkotika till landets ravefester. Men han har alltså hittat ett sätt att hantera fängelsestämpeln som sitter kvar i livet utanför murarna.
Det finns två typer av människor. Det finns A- och B-människor. De som är A-människor lär man sig direkt att de har liksom mer problem med att ta det här. Att man har suttit i fängelse och att man har avtjänat sitt straff och att det är färdigt så. Och sen finns det B-människor som alltid kommer att döma dig igen. Mm. Och de lär man sig att de berättar man liksom inte för.
Skäms du över att du suttit inne?
Nej, det kan man ju inte göra. Man kan varken skämmas eller gå runt och ångra saker i efterhand. För att det är som det är. Och det gav ändå någonting... Det gav även bra saker liksom. Och det, i och med att det var så lång tid så har det ju faktiskt... varit en del i det som format mig till hur jag är idag. Så skämmas över det ska man inte göra. Så man bör inte skryta om det heller, men det är ju liksom, det är som det är och det blev som det blev.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv Podme-produktion från Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos Podme var Sofia Neves.